Okej, det här är det 83 avsnittet av Stormens utveckling. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio också Liv Strömqvist. Hallå.
Hej, hallå.
Du ska slänga in en ny brandfackla i porrdebatten i veckans avsnitt.
Usch, ja. Det är så äckligt ämne. Jag vet inte vad förknippar med det. Men nu har det blivit så i alla fall.
Mm. Ja, precis, precis. Det är jätteäckligt. Men du ska prata något på det temat då lite senare. Mm. Så det ska hända i veckans avsnitt. Det blir kanske framförallt det som blir intressantare i avsnittet. Jag har tyvärr lite av en mellanvecka, måste jag säga. Jag skulle säga att det har lite att göra med att jag har fått mitt liv sönderslaget av kriminalitet.
Ja,
för er som är intresserade av ursäkter. Det är sånt jävla heltidsjobb att bli så här bestulen på sin elektronik.
Mm.
Man måste jobba med det i flera dagar efter. Mm. Och alla bara skriker, du ska spärra där, du ska ringa dit, du ska kolla det.
Fruktansvärt.
Ja,
man förväntas exakt kunna så mycket. Eller även det är liksom iCloud, vad är det? Din telefon blev tagen, kan man säga. Du har inte blivit rånad eller så.
Ja, jag sa att jag hade fått mitt liv sönderslaget av kriminalitet. Mm. Jag sa inte att jag hade blivit rånad.
Nej, men det lät som att någon hade slagit sönder dig.
Jag tycker att det är sant. Jag tycker att det var en sanningsenlig utsaga.
Mm.
Ja, men jag insåg att det senaste året, eller det senaste dryga året, har jag blivit bestulen på 2 telefoner, en dator och en cykel.
Mm. Du får hålla reda på dina grejer lite mer, Ola.
Så det är ju mig Petri Gull pissar på när de ger pris till Yasin. Jag som boende i utanförskapsområde och brottsoffer.
Mm.
För att jag pratade om det i ett tidigare avsnitt, avsnitt 70, om att jag bor i vad som räknas som ett utsatt område i Malmö. Men jag pratade då om att det gäller ju inte mig.
Nej.
Alltså jag bor här, men jag bor inte här på det viset. Att jag menar liksom på att jag är inte drabbad av och fastbunden vid platsen på det viset som folk som är så här indragna i eller är offer för kriminalitet är.
Mm.
Men jag insåg ju nu att det stämmer ju inte. Jag är ju ett offer.
Mm.
Det finns verkligen statistik på det nu. Eller jag menar, det finns empiri uppenbarligen nu när jag börjar tänka på det.
Mm.
Att det är sådana som jag som kommer i kläm av den här livsstilen som då glorifieras av P3. Det här att man ska smyga in på Friskis och Svettis.
Där du spelar innebandy med Kalle Lind.
Och vittja mina grejer. Och sen ska man rappa om det.
Mm. Ja, det är helt fruktansvärt.
Det är tydligen vår tids arbetarlitteratur. Tycker de där jävla asen på Södermalm. Ja, men i alla fall, det här var min ursäkt då. Att jag skyller på att jag fått hålla på och lägga för mycket tid på att pussla ihop mitt liv.
Mm.
Efter att har skilts från mobilt bank-ID och sådana saker.
På något sätt var det Petres fel. Återigen.
Mm. Dolkstötslegenden om Petri tar aldrig slut. I alla fall, det är i alla fall min ursäkt då till varför det har landat i att jag ska prata bara lite grann om kulturbarnsdebatten.
Mm.
Att jag hann inte göra något annat, så det fick bli kulturbarnen. Det fick bli, jag hann bara med att ta en av de här självupptagna kulturdebatterna.
Mm.
Då var det, fick plocka en av dem liksom.
Mm.
För det har, jag vet inte om du har hängt med i kulturbarnsdebatten.
Lite faktiskt.
Mm. Det har inom loppet av några få dagar skrivits otaliga artiklar om kulturbarnen. Mm. Det började på Göteborgs-Postens kultursida med att Sanna Samuelsson skrev en text med rubriken "Kulturbarnens räkmacka är ett demokratiskt problem".
Mm.
Och hon skrev om hur det finns en societet och kulturklass, framförallt i Stockholm, präglad av nepotism. Hon skrev bland annat, hon skrev så här, citat, "ständigt väller nya generationer av barn till kulturarbetare in på kultursidorna, som vore det deras födslorätt".
Ja.
Ja, att hon skrev på liksom, om det fenomenet då, att det kanske är så ofta att journalister och kulturarbetares barn ofta blir journalister och kulturarbetare. Och många familjer känner varandra och har sommarstugor nära varandra.
Mm.
Har vuxit upp tillsammans, gått på samma skolor.
Mm.
Och att Samuelsson menar då att det finns en känsla av att vara, citat, född efter.
Mm.
När man som hon är uppvuxen på en mjölkgård utanför Linköping.
Mm.
Och sen flyttar till Stockholm och ser alla de här informella nätverken. Sen kom det då svar på den här artikeln från bland andra då från bland andra kulturarbetande kulturbarn som gav sig in i den här debatten och svarade på artikeln.
Det är en väldigt bra debatt fackla. Alltså att den ger sig på de som själva skriver. Mm. Så det kommer ju pågå, eller det känns som en sak som kommer pågå.
Ja, men exakt. Det var ett bra bait för att väcka alla. Och då författaren Jack Hildén, son till författaren Bengt Olsson och dramatikern Martina Montelius, dotter till dramatikern Kristina Lugn. De slog båda tillbaka med texter i GP respektive Expressen. Slog de tillbaka mot den här tanken om kulturbarnens räkmacka.
Mm-hmm.
Att, då, jag menar att de som kulturbarn måste jobba lika hårt som alla andra. Man måste kunna leverera kontinuerligt ändå. Det är ingen skillnad. Martina Montelius skriver: talar vi om långvarig yrkesverksamhet är räkmackan inte bara överreklamerad. Den är en myt. Visa mig en bokförläggare som skulle ge ut verk efter verk av en allt mer överårig gnällig unge som inte kunde skriva. Visa mig en lat och obegåvad klåpare som får jobb efter jobb i en extremt konkurrensutsatt bransch på grund av någon framstående släkting. Slutcitat.
Mm.
Men jag måste nog säga att jag är ganska mycket team kulturbarnen ändå här.
Mm.
Det kom ju då såklart svar på Montelius och Hildéns texter. Där de då blev lite hånade för att det menades på att de är blinda för chanserna de har fått.
Ja.
Att Anders Q. Björkman skrev i Svenska Dagbladet till exempel, så skrev han, citat, Montelius konstaterade att man som kulturbarn möjligen kan bli publicerad en eller högst två gånger. Men om det inte blir bra, då åker man ut. Fast Montelius glömde då att räkmackan här består i att överhuvudtaget få denna chans.
Mm.
Denna första chans.
Mm.
Jag är ett sätt tveksam till hur avgörande det är att få den första chansen. Eller hur svårt det är att få den chansen om man är en sån som är driven. Att det är så himla utslagsgivande, tänker jag, på något sätt, i en sån kreativt skapande bransch, att vara en sån som är redo att kontinuerligt trycka ur sig grejer. Att det är väldigt utslagsgivande.
Mm.
Alltså, om du till exempel är en sån som skriver hela tiden och kanske bygger upp något i sociala medier, du har en blogg. Alltså, hur stort är steget till att få kanske en nöjesguiden-blogg och sen få chansen på någon kultursida? Och om det går bra och du är en sån som är redo att trycka ur dig nya texter varje vecka, alltså då är väl inte det en stängd väg? Eller? Det är få som pallar. Alltså, det är få som har den kombinationen av kanske ändå en viss talang och sen så är desperationen.
Men är det också, jag tar mig själv som exempel, så upplever jag att det är liksom det där med att trycka ur sig grejer är liksom en följd av att man får jobb.
Mm.
Alltså typ att så här, om man får ett jobb så levererar man någonting och sen får man ett till uppdrag och då levererar man någonting till och sen får man ett till uppdrag. Men alltså, skulle man inte haft alla de där uppdragen så skulle man inte producera till den takten, inte jag i alla fall.
Ja, man kommer in i liksom ett hamsterhjul som gör att man börjar springa och sen springer man av sig själv.
Ja, man ska inte sitta och skriva 17 romaner som inte blev utgivna hemma liksom. På vilken tid då? Eller, alltså, liksom att det där att vara produktiv är en följd av att vara framgångsrik på något sätt. Eller efterfrågad.
Ja, men precis.
Men det är klart att man måste kunna leverera då när någon har gett en ett uppdrag.
Ja, men sen, jag vet inte, men jag har också alltid känt att är det inte... jag fattar vad du menar. Det är självklart så att det blir lättare om man har någon slags då yttre tryck att jobba hela tiden för att man får kontinuerliga uppdrag.
Men betalt om du gör detta.
Ja, men att det ändå finns något med den här, jag vet inte, någon så här liksom energinivå som är ganska utslagsgivande som vissa verkar ha. Att, jag vet inte, det är klart, det är också det att jag så här då bakgrund liksom i stand-up-branschen, och där är det ju, alltså det är där det kanske är mest övertydligt då, att det inte går att blunda för någon som levererar. Att det liksom, det är så snabbt odiskutabelt kvitto på det. Och det är säkert lite lättare om man pratar om till exempel kulturjournalistik, att det är lite lättare att låta din mediokra kompis skriva istället för den som har en mera självlysande begåvning. Att det inte är lika genomskinligt som att stänga någon som är bättre ute från sin stand-up-scen. Men jag tror ändå att det är mer så att det är svårt att stänga ut den självlysande begåvningen än vad folk tror. Att folk liksom kanske inte fattar hur ovanligt det ändå är med de här så kallade pennorna. Alltså, det är inte som att de är helt utbytbara och det helt slumpmässigt att det är just dem.
Nej.
Ja, men sen, ja, men det är klart, det är också, det kanske är svårt att så här frikoppla hela den här då kulturklassbakgrunden från talangen då, som sagt, att jag säger Alex Schulman kan skriva bra, men vad som då anses vara en bra text i en svensk dagstidning, det har kanske inte uppstått i ett vakuum heller.
Det har formats av Sven Stolpe.
Det finns liksom ett språk då som definieras av de kretsar som Schulman är sprungen ur.
Så är det ju.
Om någon kommer liksom då från underklassen, har den mer liksom arbete då med att tillägna sig det, kanske då, än vad de som är födda in i det har. Så att, alltså det kanske är svårt att dra skarpa gränser mellan liksom klasstillhörighet och talang och så vidare och på det viset. Men det är inte riktigt så i och för sig då, att de som driver den här konflikten mot kulturbarnen, det är ju inte folk som kommer från arbetarklassen eller underklassen. Utan den här konflikten drivs ju mer av klasshatet som medelklassen känner för kulturmedelklassen.
Just det, precis.
Det är ett väldigt subtilt klasskrig.
Ja.
Mot besinningslöst klasshat mot de som är ett par procent mer klassgynnade. Det är liksom det här subtila klasskomplexet, medelklassen, punkt, känner inför kulturmedelklassen.
Det är så man känner, om man bor i Skåne så känner man det, om man bor i Malmö känner man så inför människor från Lund. Alltså man som är uppvuxna i Lund.
Mm, just det.
Jag vet inte om det finns någon igenkänning på det. Det är den känslan man känner när man träffar någon. Man själv är uppvuxen någon annanstans i Skåne, så träffar man någon som är uppvuxen i Lund. Så känner man lite, man har pyttat lite konstigt.
Det är nästan inte alls jobbigare.
Men exakt, det är en sån minimal känsla av mindre värde.
Mm, precis. Väldigt, väldigt lite.
Väldigt, väldigt lite.
Det är...
Men den är där liksom.
Ja, precis. Ja, men det är nog nästan inte alls jobbigt att komma från bara medelklass jämfört med att vara kulturmedelklass, men det är då lite. Det är något lite kännbart liksom där, som jag tror är bränslet i den här debatten då. En annan av texterna i debatten skrevs av Cecilia Djurberg, som tog upp det att hon är uppvuxen i ett radhus i Upplands Väsby med en pappa som är ekonom och en mamma som är lågstadielärare.
Det låter helt fruktansvärt. Äntligen kan den uppväxten kodas som något
dåligt. Men det är ju det som är underklassen i den här konflikten, eller hur? Att det finns de här två lägren då i kulturbranschen. Är du radhusmedelklass från Upplands Väsby? Eller är du kulturmedelklass? Mm. Det är... Ja, men underklassen i den här konflikten, det är liksom att ha vanlig medelklassbakgrund. Och att man har den vanliga medelklassbakgrunden gör att det är lite svårare att känna självkänslan. Att jag är en sån som kan ta plats i den här världen jämfört med de som är kulturbarn. Ja, men för jag kan känna igen det där lite grann själv också. Och det här är förresten också kanske en anledning till den här debattens livskraftighet. Att folk är för ivriga att få berätta om sin klassbakgrund. Man blir så himla ivrig när man får göra det.
Ja.
Folk tycker det är så kul att man säger, för mig då, min mamma är akademiker, min pappas släkt är arbetarsläkt och mormors sida var det frikyrklig bakom faktiskt. Att det finns, jag vet, folk går igång för mycket.
Eller kanske, vad fan är det? Det undrar jag. Jag upplever det som ökar så himla mycket med åldern, och folk som är gamla är helt sinnessjuka när det gäller det. Att det är det enda de vill prata om. Vad deras släktingar gjorde, jättekonstigt. Men ja, även i då liksom 30-40-årsåldern kan folk vara jättekonstigt besatta av det. Att det skulle ha något allmänintresse. Men, ja, men ville du berätta nu om din...
Ja, precis. Ja. Men det är med att bara säga det. Det finns något mer som är, jag vet, det är så här lite likt berätta om drömmar eller någonting.
Mm.
Så alla vill berätta sin. Men
ingen vill lyssna.
Man är inte lika intresserad av att lyssna på andra.
Det är kul att berätta och tråkigt att lyssna.
Alla sitter bara och tittar på att munnen ska sluta gå, så att man får hoppa in och berätta själv om sin morfar som var rallare eller någonting. Ja, men jag kan i alla fall känna igen lite grann det där med det som Cecilia Djurberg beskrev då, att liksom att ha den där då radhusmedelklass i uppväxten.
Mm.
Att av de flesta som jag gick i skolan med, så där 1-9, alltså då var det ju mer så att det liksom fanns en bokhylla hemma hos oss, alltså jämfört med hemma hos dem.
Ja.
Att då kunde jag känna det, det lilla avståndet kanske. Men sen då att man sen också har kunnat känna ett visst avstånd åt andra hållet. Så här, jämfört med folk som är barn till läkare eller universitetslärare. Mm. Eller då för den delen så här kulturarbetare eller journalist. Avkommor. Att ja, man känner igen den där...
Minimala,
precis. Det är inte så många traumapoäng på det. Det är inte liksom så... Man har väl något minimalt, att man kanske har känt sig lite klumpigt svennig ibland. Några gånger.
Mm.
Men det är inte...
Kan du skriva en text om det så jag kan publicera den? För nu har du en öppning att berätta om din...
Mitt knappt förnimbara klasshat.
Mot någon som... Precis, hade en förälder som var gallerist. Och sa någonting om någon konstnär som inte du kände till.
Mm.
Eller något sånt.
Jag liksom drack för snabbt under skålen eller något sånt här. Att jag inte lyckades med det här ögonkontakten och sen dricka eller sånt här. Jag hade fel tempo. Jag vet inte. Det hände något minimalt trauma. Men det var faktiskt en sak... Sanna Samuelsson sa i P1 för Godmorgon Världen gjorde ett reportage om den här debatten. Och då blev bland annat Sanna Samuelsson intervjuad. Då sa hon så här.
Det här med att alla känner alla är kanske inte... Det är säkert sant om landsbygden också, men det är också sant för till exempel Stockholms kulturkretsar. Den moster till den... Den är uppväxt nära den familjen, eller den är gudmor till den. Eller det är mycket sådana där liksom, informella kopplingar.
Ja, och det här är en sån grej, alltså det hon sa om att, alltså, att den är gudförälder till den. Att, liksom, att om radhusmedelklassen i Upplands Väsby vill gå full Pol Pot i sitt resentiment mot kulturmedelklassen, alltså då ska man... slå ihjäl alla som har eller är gudföräldrar. Att jag tror att det är bästa markören eller kännetecknet om man vill ha träffsäkerhet i förintandet av kulturmedelklassen.
Ja.
Att uttalar du orden mitt gudbarn eller min gudförälder, då har du avslöjat dig. Som att då är du inte radhusvänner medelklass.
Nej.
Det är liksom det var glasögonen var för Pol Pot. Jag har varit på middag med min gudmor.
Ja, men, ha en gudmor, ja, precis. Mm.
Att ha det, eller vara det liksom. Mm. Alltså om vi ska ha den här kulturrevolutionen, där vi ska ha utrensningar i alla kulturinstitutionerna, så att det bara, att den i så fall borde gå ut på att det bara ska vara medelklass där som är strax under att vara så fin, att den kommer på tanken att utse gudföräldrar till sina barn. Att där drar vi linjen i sanden då. Att det är den oförlåtliga borgerliga avvikelsen. Att hålla på med gudföräldraskap. Man får vara medelklass upp till den gränsen. Men inte gå över den. Får man läsa Tove Jansson istället för Astrid Lindgren för sina barn? Tveksamt. Men gudföräldergrejen, det är ändå det viktigaste. Viktigaste kriteriet. Det viktigaste att kolla på.
Ja. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Nordens största intervjupodd.
Mm-hmm.
Vet du vilken det är?
Ja, jag råkar veta att det är, vad heter den nu igen? Framgångspodden.
Just det, Framgångspodden med Alexander Perleros. Det står på Wikipedia att den har 2,5-3 miljoner lyssnare varje månad.
Mm. Ja, det stämmer inte. Kan jag säga rakt av.
Det är varje vuxen svensk människa, eller? Mellan alla i åldersgruppen.
Ja, det är svårt det där.
20-60.
Ja, precis. Ja, men det är en klassiker med, när det gäller poddlyssning. Att om folk frågar, om man själv är poddare och folk frågar hur många lyssnare har din podd, så det är så svårt att svara ärligt på den frågan, för att alla ljuger om sin poddlyssning och säger att de har ungefär 4 gånger så många lyssnare som de har egentligen, för att de då kanske räknar totala antalet klick som enskilda lyssnare. Så då hamnar man alltid i det här läget att antingen svarar jag ärligt, men då låter det som att jag har en mycket mindre podd relativt sett. Mm. Eller jag måste också 4-dubbla mitt lyssnarantal för att mitt relativa lyssningsantal ska bli rätt. Men... Ja, just det, men framgångspodden är de som tar i mest utav alla uppenbarligen då.
Jag tror att
de har det där, eller för det där måste liksom vara en, ja, men omkring kanske en 50-dubbling utav deras faktiska lyssnarantal. Slöjse.
Jag tror dem. De har 3 miljoner lyssnare varje månad. Mm. I alla fall, Alexander Perleros är en slags entreprenör eller föreläsare eller något sånt där. Mm. Det är lite olika gäster då varje... Och det temat är liksom lite grann så här kanske personlig utveckling och företagande och sånt.
Mm.
Anledningen till att jag lyssnade på den här podden, just det här avsnittet, var att de diskuterade ett ämne som både du och jag har varit inne på och diskuterat i lite olika poddavsnitt, nämligen porrkritik.
Mm.
Och gäst var en tjej som heter Maria Alin.
När vi konsumerar porr. Vi får träffa Maria Alin som är expert på det här. Hon har träffat hallickar. Hon har träffat prostituerade. Hon har träffat folk som våldtar kvinnor. Hon har träffat allt möjligt i det här. Och väldigt många också som spelar in porr. Hon har gått in i det här djupet och sett vad det är som har hänt. Och hon har...
Maria Alin, hon är då en aktivist som driver en förening mot sexköp, tror jag framförallt. Och den heter Changing Attitudes. Och den håller föreläsningar för ungdomar och föräldrar då. Och mycket handlar om porr, för att de menar då att de attityderna som marknadsförs i porr leder till sexköp då i förlängningen.
Mm.
Och hon är, kan man säga, så här typisk för en, jag tycker ändå man kan kalla det för en ny våg av porrkritik. Som har liksom växt fram och blivit en slags rörelse under de senaste åren. För det har funnits kritik mot porr tidigare. Kanske först från olika grupper kristna som varit motståndare mot porr av moraliska skäl. Och sen feminister som är mot porr för att det är kvinnoförtryckande. Men i den här nya liksom, porrkritiska rörelsen så finns det ett nytt element. Och det är då den här teorin att porr framkallar reaktioner i hjärnan som aktiverar belöningssystemet. Belöningscentrat, vilket gör att den som tittar på porr blir beroende på samma sätt som folk blir beroende av droger. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt. Vi kan bara höra på de första minuterna av Maria Alins TED-talk som är på YouTube.
To me, porn is a drug. These words belong to Alex, a porn-consuming young man which I interviewed for my co-author book on how porn affects our health. Today he is 19. And still haven't been able to quit porn. It's like having sober periods with relapses, he explained, where I need more and more aggressive porn to experience the same kick.
Alltså jag tycker det är lite signifikant här då. Hörde du att hon har skrivit en bok som handlar om hur porr påverkar vår hälsa?
Mm.
Alltså att fokuset är på den här, i den här porrkritiken, så är fokuset liksom... Det handlar inte om en moral och det handlar inte om sexism. Det handlar lite om det också, men det handlar också mycket om så här personlig hälsa typ, eller personlig utveckling på något sätt.
Det finns ju en ganska... Det är nog besläktat med en väldigt gammal onanikritik. Sådär, att den här skräcken för onanin under 1800-talet var väldigt lik den här typen av modern porrkritik. Just det där att... Att man blev bara helt nedbruten fysiskt av att onanera, och att det finns sådana där bilder från gamla liksom läkarböcker på Epsteiner och Masturbator. Och Masturbaten är bara som ett krypande kräk liksom, som är kutryggig. Och, ja.
Precis, jag tror hon säger till och med att hon inte är emot onani och sånt, utan hon liksom, men ändå att mycket av den här liksom... tankegodset med den här hjärnresponsteorin på något sätt. Det är ju en... rörelserna finns ju i USA. Du har ju pratat om detta också.
Mm.
Det finns ju till exempel den här Your Brain on Porn. Det finns den här NoFap Challenge som uppmuntrar killar att sluta onanera för att just få då bättre hälsa och mer kraft och mer potens och sådär. Kritiken mot de här teorierna handlar ju om att det inte finns något säkerställt vetenskapligt underlag då för att säga att porr är beroendeframkallande på det här sättet.
Mm.
Hon nämner i sitt TED-talk som källa en forskare som heter Valerie Voon, att hon skulle ha gjort experiment 2014 som skulle ha bevisat det här belöningssystemet, att det är beroendeframkallande och så. Men jag läste på Cambridges hemsida att den här forskaren Valerie Voon säger själv då att liksom att resultaten av hennes studie är intressanta typ, men att man kan inte dra slutsatsen av hennes forskning att porr är beroendeframkallande.
Mm.
och därmed sagt såklart att inte sagt då att porr inte orsakar problem, för folk har ju antagligen extrema problem med sin porrkonsumtion. Det är väl därför de här rörelserna är så stora liksom, att och porrindustrin är helt sinnessjuk och kvinnoförtryckande såklart, och påverkar kulturen jättemycket, och massa ungdomar känner sig liksom, vad ska man säga, tvingade och pressade av att de ser de här bilderna och så vidare, och massa killar känner sig beroende av detta och så. Det, så är det ju absolut, och jag återkommer till det sen. Men det finns inget bevis då för den här belöningssystemet i hjärnan, grejen, och inte heller då att, jag vet inte, att det skulle leda till impotens och så.
Mm.
Hur som helst så var det otroligt trevlig stämning i Framgångspodden. Mm. Både Maria Alin och Alexander Perleros var otroligt trevliga. Det var väldigt så trevlig stämning hela tiden när de pratade.
Mm.
Och det var också lyssnare som ringde in och ställde frågor till Maria. Och även de här lyssnarna var då fruktansvärt trevliga. Lyssna på den här frågan till exempel.
Hejsan Alexander!
Hejsan Maria! Jättekul att jag ska få ställa de här två frågorna till dig idag i Framgångspodden. Mitt namn är Jesper Björkman Lascano. Kommer från Lidköping, Västra Götaland. Befinner mig nu i Thessaloniki, Grekland. Det är så här Maria, vad händer med din kropp långsiktigt när du kollar på porr? Jag har gjort det sedan jag varit liten, så jag har alltid varit nyfiken på vad det faktiskt sker. För att idealet vi ser i porr är helt absurd, det är liksom overkligt. Och NoFap Challenge, och det har gjort att jag har förstått att det faktiskt är en sanning i det. Så skulle jag veta vad som händer med din kropp. Och min andra fråga är, om jag nu väljer att onanera, vad skulle du rekommendera då? Skulle du rekommendera att använda fantasin som jag gjorde när jag var ung? Vad är dina råd? Tack så jättemycket. Jag önskar er båda en fantastisk dag och en god fortsättning på 2021 och att alla era mål uppnås. Ha det fint!
Har du hört en trevligare person prata någon gång?
Nej. Men det här är framgångsstämningen kanske.
Han måste ju vara Sveriges trevligaste människa han ringde in.
Mm.
Sveriges absolut trevligaste porrskadade kille.
Mm.
Ja, men där, du noterade att han nämnde NoFap Challenge, som är den här rörelsen från USA då, som är väldigt, vad ska man säga, kritiserad av vetenskap. Men när Maria svarar så säger hon inget alls negativt om, eller hon kommenterar inte det.
Mm.
Alltså hon tar inte avstånd från då liksom till exempel NoFap Challenge, utan hon svarar istället då det här klassiska hjärnsvaret som vi alla kan nu.
Vad som händer då i kroppen och framförallt i hjärnan, det är ju liksom enkelt förklarat, så har vi ett belöningssystem. Du har säkert stenkoll. Det handlar om att vi belönas för alla möjliga härliga grejer vi gör. Vi tränar, vi ligger, vi käkar, vi liksom kramas. Och allt det här gör att vi får dopamin på slag i hjärnan. Så finns det vissa saker som kommer ge ett större utslag av dopamin, till exempel droger, alkohol, tobak. Och där vi också ser att porren ingår i en sån kategori, då, om man säger, som ger ett större påslag. Och där så finns ju också en risk för ett eventuellt beroende. Då. Ja, det som händer med hjärnan är att hjärnan till slut tycker att porren man kollade på i början känns tråkig. Och nu så vill man liksom spice things up. Så att antingen vill man kolla mer, eller så vill man kanske ha lite mer aggressiv porr för att man rent kemiskt ska känna samma sak och gå igång.
Ja, men det var faktiskt flera stycken som ställde just den här frågan. Vad ska jag kolla på då om jag vill... onanera eller konsumera någon slags porr. Men det var en kvinna som frågade om det var okej att titta på etisk porr, alltså porr som framställs utanför mainstream porr på något sätt. Men enligt den här teorin så är det ju också riskabelt att titta på då även, säg, någon slags hemmagjord samtyckesporr som är ideellt tillverkad av några
exhibitionister. Det är inte det som är det viktigaste problemet med porr, så att säga, utan det är liksom... Alltså, eller menar, det är en annan diskussion huruvida, alltså, att porr är filmad prostitution och liksom, att det är det som är problemet. Men, här är det viktiga då att man liksom blir skadad i hjärnan av den typen av visuell stimuli.
Exakt, för även etisk då, helt, om det gick liksom hypotetiskt att skapa en helt etiskt klanderligt moralisk pornografi, så skulle det också enligt den här teorin vara fel. Maria Alin säger så här till exempel då.
Och sen kommer vi heller inte ifrån frågan, alltså det som händer i hjärnan, i och med att det kanske är, du kanske nöjer dig med den, om man säger, mer etiska porren de två första veckorna, men sen så kommer det förmodligen bli tråkigt. Och då är det Pornhub som gäller.
Mm.
Ja, men det är ju den, att det är samma som Att man börjar med att bli full på ett glas vin och sen så måste man snart ha
det är väldigt...
heroin för att det ska vara kul på festen.
Ja, det är liksom precis. Men det är just alltså det är verkligen ett, känns, det är så här gränsdragningsproblem för de här människorna som förordar den här teorin så där, just för att det handlar om alltså det handlar liksom om sexuell fantasi och var går gränsen för den? Alltså när kommer det inte alltid bli så att du är i det här läget att du börjar fantisera om något och sen accelererar eller liksom vad kan vara säker mark för din sexuella fantasi så att säga.
Alltså men även om det inte är visuell stimuli, alltså även om du bara sitter och hittar på någonting i ditt huvud, menar du?
Ja, men precis.
Så skulle du ändå kunna behöva bara hitta på sjuka och sjuka saker.
Ja, men så när jag var grävd i de där liksom NoFap-rörelsen och NoFap-challenge och sådär, att man skulle ha 100 dagar utan porronani, då hamnar ju många i det där läget att de håller på och diskuterar men så här, hur kan man onanera? Och så det här att vissa blir inne på det här att man ska onanera utan fantasi liksom, för att man är så här, de är farliga, de här bilderna i mitt huvud, jag kanske liksom har en bild av en porrfilm jag såg någon gång och så vidare. Och så att man så här, bara ska onanera bara på känsla utan att fantisera på något vis då. Ja, men det är verkligen så svårt att veta var går gränsen mellan när det är en farlig drog, ens sexuella fantasier.
I alla fall, i den här rörelsen menar jag också då, eller hennes organisation menar ju då att det finns en länk mellan liksom, att titta på porr och sen att begå sexuella övergrepp och köpa sex och så vidare. Och då liksom är det ju en ganska så allvarlig, eller jag menar... Jag tycker det var intressant för det finns liksom en diskrepans mellan så här hur allvarligt problemet är. Enligt den här problembeskrivningen så är det väldigt, väldigt allvarligt, eller hur? Situationen. Att så många konsumerar porr och att det leder till jättemycket aggressivitet och våld och sådär. Enligt dem. Mm. Men vad ska man då göra? Då tänker man att de borde förespråka typ lagar, alltså nedstängning totalt eller något liknande.
Mm.
Men... sa hon då när hon blev intervjuad här att även om hon inte mot lagändringar och förbud så är det liksom inte hennes primära fokus utan hennes primära fokus är något annat.
Alltså jag tror absolut på lagstiftning och liksom reglering och så, men någonstans så tror jag också att får vi till ett liksom vettigt samtal och inte bara ett utan flera i många års tid där man i ett liksom, med ett förtroende kan prata om de här svåra sakerna så tror jag att mycket är vunnet.
Mm, så det de vill är liksom att man ska ha så här samtal hela tiden om porr. hela tiden. man ska hela tiden kontinuerligt ha samtal med barn och ungdomar i hennes fokusområde då.
Mm.
Lämpligt nog kan man ju då anlita deras organisation för att hålla de här samtalen.
Just det.
Och att ha det åldersanpassat från ganska tidig ålder. Så att, alltså jag menar, jag har träffat barn i förskoleålder och pratat porr utan att ens nämna ordet porr. Vi kanske pratar sociala medier, vi kanske pratar liksom gränssättning, att vara snäll med varandra på nätet. Vi kanske pratar spel och så vidare. Och så är det någon som räcker upp handen och säger att jag har sett äckliga bilder. Och där kanske jag får anta att nu pratar vi säkert om porr. Även om jag inte kan ens veta det, så kanske det är det vi pratar om.
Men va, alltså hon är inbjuden som porrföreläsare till en förskoleklass och pratar om andra saker om porr. Sen säger ett barn någonting som kanske kan tolkas som att barnet syftar på porr.
Mm.
Och då är samtalet igång.
Precis. Och det är så himla viktigt att hålla de här samtalen hela tiden. Kontinuerligt. Och det är så man kommer till rätta med hela det här då liksom hjärnförändringarna och beroendet och sexköp och våldtäkter. Det är väldigt optimistiskt.
Och det är så himla jobbigt att förskolor håller på att anlita porrföreläsare som också kommer dit då och försöker leda in det, eller jag vet inte.
Jag vet, det är hela liksom
leda
himla...
in det på porr på ett, utan att använda ordet porr.
Barn är så otroligt detta att leda, eller det är väldigt svårt. Jag avundas inte henne att sitta på dagis och försöka förstå vad som handlar om porr och vad som är att det är ju kanske lätt att barn bara säger olika saker och sen så, jag vet inte riktigt hur sånt där samtal går till.
Mm.
Slutar med att de erkänner mordet på Kevin.
Mm. Ja.
Men lite äldre barn från fyran, klass fyra och uppåt, säger Maria här, att då, de, där kan man absolut prata om porr rakt ut med barnen. Alltså nämna, alltså förklara, eller namnge då porr och prata.
Mm.
Och ha då kontinuerliga sådana här samtal om porr med barn från fyran. Men vad ska man säga till barnen och ungdomarna? Undrar Alexander Perleros. Ska man säga rakt av, ni får inte kolla på porr? Nej, det ska man inte, menar Maria. Utan man ska bara liksom prata med dem om porr.
Mm-hmm.
Jag ska typ säga så här, det här kanske du snubblar på, typ. Alltså för att ha ett ganska verklighetsförankrat...
Ja, och då säger den, ja, men jag har kollat på det här 20 gånger.
Ja, ja. Och där har du ett perfekt tillfälle. Aha, berätta, vad har du sett?
Då säger så här, ja, men jag har kollat på det här och det här.
Ja, ja men okej. Okay. Ja. Berätta, hur såg det ut? Hur behandlades kvinnorna till exempel i filmen? Vilken roll tog mannen? Att prata lite kritiskt om innehållet. Det är ju ofta ett jag i alla fall med elever att liksom, okej, okay, fattar, du har sett det här, du har varit inne på Pornhub, hur såg det ut? Vem var den dominanta? Vem var den underlägsna? Var det strypgrepp som ingick? Var det någon som blev slagen? Var det någon som blev dragen i håret? Hur kändes det? Vad tänker vi om det?
Mm.
jag bara skulle själv, om jag var barn, skulle bli så himla, jag skulle så himla mycket hellre bara bli förbjuden och få en tillsägelse ifall jag hade gjort det. Alltså, det låter som en sån jättekonstig blandning. Alltså att tvingas återberätta vad man har sett i ett porrklipp, om man har råkat se det för en sån tjej från en sån förening. Mm. Det låter som en blandning av någon form av sexuellt övergrepp och en fruktansvärt tråkig skoluppgift.
Mm. Mm. Ja.
Återberätta kritiskt. Analysera.
Vem var dominanta?
I alla fall, delarna av den här nya vågen av porrkritik, att det är det här hjärnsnacket, självutveckling, hälsa, hjärnansnacket, att det har antagit någon slags liksom självhjälpsretorik, och det här då elementet att det drivs av föreningar som vill sälja sina egna tjänster till skolor. Allt det får mig att längta efter mer kommunism i porrkritiken.
Mm-hmm.
Och därför tänkte jag då som motvikt i den här podden presentera lite mer då kommunistisk porrkritik. Så om vi tar bort all fråga om moral i diskussionen och bara diskuterar pornografi som en materiell företeelse, liksom vad det är för någonting, så är det ju ett arbete egentligen som säljs till en arbetsgivare som syftar att göra vinst. Och syftet i kapitalismen är ju att hela tiden öka konsumtion för att göra mer och mer vinst.
Mm.
Jag läste om en bok av den brittiska kulturkritikern och filosofen Nina Power. Och den boken heter The One Dimensional Woman. Och den är typ 12 år gammal. Jag tror den kom ut i England 2009 första gången. Och det är en kort liten bok. Men hon skriver typ 3 kapitel om porr i den boken. Som jag ska återkomma till.
Mm.
Men titeln på den här boken, den anspelar på den marxistiska filosofen Herbert Marcuses klassiska verk från 1964 som heter One Dimensional Man, eller på svenska Den endimensionella människan.
Mm.
Och Nina Powers bok bygger vidare då på Marcuses centrala tes som han hade i sin bok. Och det som Marcuse, han är tysk. Mm. Jag kan inte riktigt uttala det.
Ja, men säger man inte bara Marcuse? Nej, jag vet inte. Mm.
Jag säger det.
Nära.
Han hävdar i sin bok att det faktum att vi lever i kapitalism och konsumtionssamhälle påverkar oss. Det påverkar vår karaktär, våra begär, våra drömmar, vår kapacitet som människor. Det liksom stöper oss i en viss form och gör oss endimensionella i vad det är möjligt för oss att tänka, känna, uppleva, begära, drömma om.
Mm.
Och det gjorde att han såg liksom konsumism, alltså det faktum att vi lever i ett konsumtionssamhälle, han betraktar det som en form av social kontroll. Jag lyssnade på ett samtal mellan Nina Power och en professor som heter Henk de Berg på YouTube, och där sammanfattade Henk de Berg Marcuses tes så här ungefär.
All men's desires and aspirations and needs and ambitions become reduced to something quite simple. And that what it what all these things become reduced to is a sort of context of consumerism and commercialism and basically capitalism, so that our desires and our needs, our true needs, are molded by the capitalist system. That's the basic, or one of the basic things that Marcuse says.
Ja, så i ett samhälle som har vissa basala förutsättningar, till exempel i det här samhället som vi lever i nu, så måste alla, nästan alla måste sälja sitt arbete. Och det betyder att vi tillbringar väldigt stor del av våra liv med att göra någonting som vi kanske inte vill göra, eller som vi inte hade valt att göra om man inte behövde då lönearbeta liksom. Och till exempel en sån förutsättning formar en ju väldigt mycket. Mm. Nina Power tar som exempel att man kanske gör vissa saker redan innan man börjar lönearbeta för att bli anställningsbar till exempel. Så här, vissa saker ser bra ut på ett CV och är efterfrågade av arbetsgivare, och då kanske man gör de sakerna, inte för att man vill det själv, utan liksom en framtida arbetsgivares önskemål formar liksom mina handlingar redan innan jag är anställd till exempel. Det kanske verkar som att man har stor valfrihet, men i själva verket så har man inte särskilt stor valfrihet. Det finns massa olika exempel. Vi kan säga typ gigjobb är ett annat exempel, alltså att man säljs in som en slags frihet så här. Du kan byta jobb när som helst, men i själva verket är det ett tvång att du måste byta jobb när som helst. Så någonting som ser ut som jättemycket valfrihet är egentligen format i liksom en väldigt så här endimensionell riktning där det egentligen bara går att göra en sak. Liksom.
Mm.
Och när man arbetar så blir ju ens liv extremt format av lönearbetet. Det är så här, äta, sova, dö typ. Och ens drömmar och begär formas av det. Så här, man får lön och man matas med reklam. Och det enda man kan komma på i den kontexten att drömma om är då kanske högre lön. Eller så här, tänk om jag hade pengar så jag kunde köpa en Chanel-väska. Kanske någon tänker som kändisar kan eller så här. Men liksom, vad är en Chanel-väska? Det är liksom en tom, meningslös behållare där man kan ha sina nycklar. Det är liksom inget, det är inte något som är kul. Det är ingen njutning i sig liksom, att bara ha en sån slags behållare. Men liksom, det är den drömmen som är tillgänglig till exempel för kvinnor i ett konsumtionssamhälle.
Mm.
Marcuse föreställer sig att människan egentligen är mycket mer flerdimensionell och har liksom en mycket bredare range egentligen av begär och drömmar och potential att tänka på annat sätt och ambitioner. Så han är väldigt så här positiv på något sätt till den möjligheten. Liksom. Men då att man blir endimensionell som människa av den här konsumtionskulturen.
Mm.
Och Nina Power pratade då specifikt om hur det är för kvinnor och att de förebilder som hålls upp för till exempel kvinnor i konsumtionssamhället, det är ju då rika kvinnor som kan köpa vad som helst, och de symboliserar frihet på något sätt, att det är något för kvinnor att sträva efter. Här är igen Nina Powers tankar sammanfattade av Henk de Berg.
So these women feel that they are free and they've got all these choices they can make, whether it is, you know, this particular handbag or that particular handbag or this particular boyfriend and that particular boyfriend. I think you throw in a sort of the vibrator as an option as well. But you're saying, if I understand you correctly, that actually what seems to be free choices is actually molded by an overarching capitalist system.
Det som Nina Power är intresserad av att belysa i sin bok är att det som ser ut som frihet i konsumtionssamhället, det som ser ut som oändliga valmöjligheter, är inte alls frihet och det är inte valmöjlighet.
Yeah, I mean, just to sort of say a bit more on that point. I mean, yeah, it's really a question of freedom. You know, if we're living in a world where we're presented with supposed free choice, you know, but if all these choices turn out to be rubbish, it's not great freedom, right? So I'm interested in what it might mean to be freely expressive, you know, to express all of these different aspects.
Mm. Så om man tittar historiskt så är det som konsumtionssamhället som vi lever just nu, det de idéer de erbjuder av vad njutning är, vad begär är, vad som är kul, vad som är frihet och så vidare, är en väldigt snäv bild. Och här tar hon upp just exemplet pornografi.
Mm.
För det är en industri som liksom nu är en så här grotesk, liksom hyperkapitalistisk så här, pengamaskin. Men det har ju inte alltid varit det, utan pornografiskt material har ju så här, producerats under väldigt skilda förhållanden i olika liksom, kulturella historiska kontexter. Och det här, den här utvecklingen är ju något som har tagit fart verkligen under de senaste åren med internet, så här, de senaste 10 åren och sånt där. Men i kommersiell form så kanske det börjat utvecklas från kanske efter andra världskriget.
Mm.
Men det har inte alltid varit en industri så som det är nu, eller pornografi har inte alltid framställts under de produktionsformerna som det gör nu. Så
det har funnits pornografiska bilder sedan antiken. Men
precis, och där har det funnits en massa olika typer av kontexter också. Om man tittar på till exempel, Nina Power pratade i sin bok om att till exempel pornografiska bilder användes som propaganda mot kungamakten under franska revolutionen typ. Alltså att man gjorde så här, det var ju vi också såg en dokumentär om revolutionen i Ryssland. Och då gjorde de så här pornografiska bilder på Tsaritsan och Rasputin.
Mm.
Och det är liksom en blandning av att det är kul för människor, för det är pornografi och det är också propaganda och det är också, alltså vad du menar? Det, alltså det kan förekomma liksom vad som, ja, i liksom skilda historiska kontexter.
Mm.
De sociala och ekonomiska förhållanden som omger pornografin formar innehållet. Och nu är det då en hyperkapitalistisk produktionsform. Och då, om vi tar vissa saker som utmärker kapitalism, så är det till exempel så här konkurrens, krav på evig tillväxt, evig maximering, evig uppåtgående kurva, liksom maximal girighet, kan man säga, tävling, prestation, alla de här sakerna. Och den här grejen att du måste ständigt så här trappa upp eller chocka tittaren för att motivera den och titta och klicka vidare och konsumera mer och så här. De förklarar den, de här som vi lyssnade på innan, den typen av porrkritiker förklarar det utifrån den här hjärnteorin då, att det skulle vara en konsekvens av den här dopaminhalten, att det drivs av liksom individen. Men det är också en så här kapitalistisk logik skapad av en industri, att det måste liksom hela tiden så här expandera och öka och skapa en tillväxtkurva som går ut på att förnya och liksom chocka hela tiden för att dra folks blickar till någonting, eller hur?
Ja, man måste försöka i alla fall, ja, att folk ska bara titta mer och mer, så att säga.
Ja, precis. Och typ så här, om du de har skrivit något jättesjukt och jätteäckligt som rubrik, så drar ju det på något sätt till sig en chock, vad ska man säga? Det är ju så att sälja också, eller hur?
Det behöver väl inte per definition vara liksom äckelchock som håller kvar tittarna. Det kan väl i och för sig vara andra saker också då,
ja, inte, som precis, här, liksom, men det kan också vara det ju.
Drar in folk med bara olika, jag vet inte, materialet som får folk att fortsätta engagera sig. Vad det nu är.
Men jag tänker också att så här, jag hörde, eller jag läste någonstans typ, ja, men så här, ett av de mest tittade så här porrvideorna, jag vet inte, genom tiderna är tydligen där en kvinna har sex med typ 70 män eller så där under 8 timmar, någon liknande grej liksom. Och det finns någon slags liksom, vad ska man säga, den rubriken eller den, alltså det är nästan någon sån en ding-ding-värld, eller vad ska man säga, vad det är för retorik, det är så här, som så här Guinness rekordbok, äcklig Guinness rekordbok, som varför Guinness rekordbok är populär, fattar du vad jag menar?
Mm.
Att det är så här, här är den längsta, här är den kortaste, här är den tjockaste, här är den sjukaste, här är den, alltså det är någonting med Guinness rekordbok för vuxna, äcklig Guinness rekordbok, det är sådana slags rubriker.
Mm.
Och det är liksom är ändå en form av säljstrategi. Det skrev inte hon om, men
nej, jag menar bara att jag tänker att det behöver ju inte vara en, alltså att man hela tiden vill liksom expandera och så vidare, att det är en sak, men jag menar bara att det behöver ju inte vara accelerationen i den riktningen mot det här grövre på något vis, utan det kan ju vara,
nej, just
att man ska trycka på,
men jag tror så här,
för fina metoderna att liksom
just det,
göra den slags filmer som haft mycket engagemang tidigare, göra fler av dem, ja, jag vet inte.
Det händer säkert också, men jag funderar på så här, vad finns drivkraften i att göra till exempel en sån här slags liksom mer så här chockartad, drivs det fram av tittare som har blivit mer och mer porrskadade? Eller drivs det mer fram av en jättekonkurrensutsatt marknad där man måste göra något slags material som sticker ut?
Mm.
Det var mer så jag menade.
Mm.
Att det kanske snarare drivs fram av en slags kapitalistisk logik där du hela tiden måste förnya och bara visa något nytt som ingen har sett. Eller, alltså,
mm. Mm.
Snarare än att det är alla människors hjärnor som har trubbats av så att de är alla impotenta.
Mm.
Men Nina Power pratar mycket om att pornografi blir då endimensionell på grund av att det är ett arbete som säljs till en arbetsgivare.
Mm.
Och att precis som i konsumtionssamhället där det liksom ser ut som att det finns miljoner val av så här, den handväskan och den handväskan och den handväskan, så är alla valen skit. Liksom. Alla valen är likadana och döljer att det inte finns några fria val egentligen. Typ så menar hon.
Mm.
Och hon tar upp då så här att porr är uppdelat i kategori, alltså det är ju som kategorier hela tiden, som är liksom en miljard olika kategorier som är så här, som ser ut som att det här finns liksom miljard olika val. Såna här kategorier, så här MILF typ, du fattar.
Mm.
Taxonomi heter det, har jag lärt mig precis. Klassificering av olika kategorier. Det finns en taxonomi där varenda konstig, alltså en taxonomi kan vara så här, botaniska växter har en taxonomi typ.
Mm. Mm.
Men i alla fall, men så här, en taxonomi där det finns liksom varenda konstig sak blir en kategori liksom i porr då. Hon skämtar lite och är så här. Så det ser ut som att det finns jättestor valfrihet. Hon skämtar och säger så här att om någon tänder på kvinnor som ser ut som katter och hoppar trampolin, så vet man att det finns en sån kategori med porr med kvinnor. Alltså så här.
Mm. Men det är ändå inte mångfald menar
hon. Nej, då menar hon att det finns inte någonting som existerar utanför det här produktionssättet.
Mm.
Då skriver hon så här. Den omåttliga taxonomiska driften hos samtidspornografin är bara en del av dess uppdrag att tråka ut oss och påminna oss om att allting, inklusive eller kanske framförallt njutning, bara är en typ av arbete.
Mm.
Skriver hon. Och det hon gör för att bevisa detta, eller detta bevisar, att hon liksom jämför så dagens porr med porr som producerades före 1930-talet, innan det var en så storskalig kapitalistisk ekonomi.
Mm.
För i Frankrike tydligen så produceras väldigt mycket pornografisk stumfilm mellan 1905 och 1930. De finns ihopsamlade i en film, om man är intresserad, som heter The Good Old Naughty Days.
Mm-hmm.
Och de här stumfilmerna var då typ filmer som visade så här på bordeller typ, i kanske ett väntrum eller en slags vänthall. Och hon har då analyserat de här filmerna och menar på liksom att typ alla saker, alla händelser som händer i porrfilmer idag händer liksom i de här filmerna också. Alltså det är liksom rätt så grova saker, och det är typ alltså mycket så att de har sex med djur. Alltså jag menar, det är liksom sådana slags händelser i de här filmerna.
Mm-hmm.
Så det är inte då att de är, det är inte att de är mindre explicita så att säga.
Nej.
Men det finns en helt annan vibb i de här filmerna, menar hon på.
Mm-hmm.
Som kommer från ett annat produktionssätt då. Att de inte är producerade i den här storskaliga industrin. De är inte effektivt uppdelade i kategorier. Så här. Det är kanske lite grann det du pratade om i och för sig. Förra, för alla som har premium kan veta att du pratade förra gången om när, så här, när det inte var så tydligt. Liksom, så här, den här personen är homosexuell och den här personen är heterosexuell. Utan var mer så här, det här är en pervers handling.
Mm.
Så liksom, i de här filmerna så var det bara så här, det här är olika typer av perversa handlingar.
Mm.
Man behöver inte nödvändigtvis skilja ut så här, det här är en film för homosexuella, för så de menar.
Nej.
Utan bara så här, det var då liksom mycket mer olika människor där det hände många olika slags saker hela tiden. Och att det innehåller då massa, mycket mer då olika slags kropp. Liksom snygga eller fula eller alltså du vet sådär, eller som såg ut på massa olika sätt, och att det liksom inte är gjort liksom. En annan sak hon tar upp är då som tekniken är så dålig så att filmen liksom avbryts, alltså det är liksom inte alls ett väloljat maskineri, utan det är liksom en dålig ineffektiv teknik så att säga. Så på det sättet så påverkar liksom produktionssättet innehållet. Och hon menar också att en sak som utmärker de här stumfilmerna är att det är något, att det är så här löjligt, att det är liksom humor, typ att det är jättemycket comedy i dem då. Att det är så här slapstick.
Mm.
Och det är liksom mycket så här som så här vaudeville eller vad heter det, som slags teater typ.
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Typ så här, nu berättar hon återger olika bitar här till exempel. en kvinna med jättestora rumpor krossar små män, till exempel. En vulgär servitris serverar olika sexuellt inspirerade måltider till en man som är utklädd till musketör. Innan hon har sex med honom, till exempel.
Mm.
Och att deltagarna så här hela tiden skrattar och ler. Och att det finns massa... Att deltagarna i filmerna så här svämmar över av ömhetsbetygelse mot varandra och visar väldigt mycket tillgivenhet. Och att det liksom är glad, komisk stämning hela tiden. Och skämt då. Så skriver hon till exempel att många av de här kortfilmerna från det tidiga 1900-talet visar upp mäns oförmåga att få erektion.
Mm.
Och att det finns så här outtömliga... komiska försök då hos de här anmärkningsvärt och förstående älskarinnorna som håller på att anpassa sig till situationen på komiska sätt. Du kan tänka dig kanske, men jag menar att det liksom är så här men att hela tiden hon menar i alla fall att hon menar så här, de här filmerna fungerar som porr på det sättet att de väcker erotisk respons hos tittaren, men de är inte en liksom taxonomisk specificitet, utan det är mer ett slags generellt komiskt hyllande av begär som sådant.
Something that like works at the level of like an erotic response that wasn't like a kind of taxonomical specificity, but rather a more sort of general sort of I don't know, almost comedic celebration of desire as such, and all of its like strangeness and vicissitudes.
Mm.
All of it is strangeness and vicissitudes, säger hon där. Och det betyder allt är skiftande och konstigt, eller man ska säga.
Mm.
Det här använder hon för leda i bevis att det finns en mer flerdimensionell möjlighet som inte går att nå i en industriell kapitalistisk producerad porr.
Det är lite svårt att förstå att man ska kunna uppskatta det på det flerdimensionella planet. Att det ska vara både att man ska vara upphetsad och att det ska vara rolig comedy samtidigt. Att det känns som att det känns inte intuitivt som att det är en bra kombination. Eller
det
liksom,
känns som gubbskämt. Alltså det känns som en äldre generation. Jag känner igen det här, eller hur? Att det är så här, gubbar blev upphettade så. Det kanske är någonting som har försvunnit. Att ja, många det. Gubbar har så här flickan. Alltså det är också det är ett skämt och man blir lite kåt. Och det är liksom det som är. Den kombinationen känns väldigt vanlig i en äldre generation. Det kanske är en skämtteckning som inte är rolig mer än att det är en tjej med skitstora tuttar. Och så säger någon, oho. Alltså det är liksom inte riktigt att... Alltså så, det är inte ett skämt bara och det är inte... Något sexuellt bara, men den som tittar på det skrattar för att den är lite kåt. Eller liksom, det är liksom den genren.
Ja, men i alla fall, hon menar det generellt då att den här då moderna porrindustrin som då har 1000 kategorier som ska tillfredsställa alla behov på ett sätt och ändå är mera rigid. Att det, i den här gamla porren så fanns det mer av så äkta lekfullhet och frihet.
Precis, hon skriver så här liksom att möjligheten att visa upp så här ineffektivitet, misslyckande, sex är inte en tävling, olika typer av kroppar är begärliga, något som är sött till exempel, något som är löjligt, någon som, alltså förstår du vad jag menar, något som är kärleksfullt till exempel. Alltså att den produktionsformen den är inte möjlig att skapa det på grund av den här att det är ett arbete, att de här människorna som gör det och medverkar utför ett arbete och arbete är per definition tråkigt och exploaterande.
Mm.
Och hon skriver så här, porren synliggör de allra värsta av våra ambitioner, dominans, tävlande, girighet och brutalitet. Ja, nej, jag ville bara så här på grund av att det är så mycket sån här förstöra hjärnan, antiporraktivism, slår slag för den här liksom kommunistiska porrkritiken.
Mm.
Att det är införandet av planekonomi som är lösningen, istället för ha såna svävande, diffusa porrsamtal med tusen såna med förskolebarn.
Ja, just det. Men det är, om det bara införs planekonomi så kommer det bli äkta, frihetlig, emotionell, lekfull, erotika.
Exakt.
Som ett brev på posten då.
Precis.
Mm, just det. Okej, det var det. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och tack så mycket till er som är prenumeranter och gör podden möjlig. Man måste ju vara prenumerant då för att till exempel höra förra veckans avsnitt. Också för att kunna höra nästa veckans avsnitt. Och vill man bli det så går man in på underproduktion.se/stormensutveckling. Så finns all information där. Ja, men det var det. Vi säger tack för den här veckan. Och vi hörs igen om en vecka helt enkelt. Hej då!